Bröder och systrar, svårigheten för kyrkan idag tycks bestå i att hitta en medelväg mellan ytterligheter. Hör ni mig längst ner? Uppgiften tycks bestå i att avgöra var på en tänkt skala mellan höger och vänster lösningen står att finna. Jag tänker på spänningen mellan progressiva och konservativa, mellan aggiornamento och ad fontes, anpassning till vår tid eller tillbaka till källorna. Spänningen mellan pluralism och integrism, mellan kravet på frihet och ropet efter auktoritet. Jag sa att uppgiften tycks bestå i att avgöra var på skalan mellan sådana poler lösningen finns. Ty jag tror inte att någon lösning står att finna utefter sådana skalor. Och ändå har det under de sista åren uppenbarat sig en mängd reformförslag som går ut på, så vitt jag förstått, just detta. Man föreslår en förändring som kanske är befogad. Det må gälla stat, kyrka, det må gälla liturgin. Men en förändring är inte med nödvändighet en reform. Inte en som man kallade det. Och tonen i reformförslagen tycks avslöja att man tror just detta. Och det är enligt min mening illusoriskt. Och att jobba med illusoriska problem, det är ett Sisyfosarbete. Därav en del av den trötthet som är så vanlig bland kyrkarbetare idag. Ty det kommer nämligen alltid att behövas en ny utredning. Nya konferenser, större klarhet, mera grundforskning. Dels har vi av Gud aldrig fått löfte om någon lösning på illusoriska problem. En karmelitbroder säger, det finns en lösning på varje verkligt problem. Men inte på illusoriska. Vi känner detta ifrån själavården. Att bikta inbillade synder är lika tokigt som att överskyla begångna synder. För att kunna lösa ett problem måste vi alltså först se var i det egentligen består. Med detta är nu inte sagt att kyrkan kan avvara denna världens vetande, dess förnuft och dess instrument. Kyrkan behöver lära av sin tids vetenskaper, ja, av just den tid den för ögonblicket lever i. Den behöver både utredningar, analyser och översikter. Och att förneka det, det vore att hemfalla åt det fader Gunnar kallat den bartianska heresin. Vi behöver både sociologi, psykologi, statistik, futurologi och historisk vetenskap som instrument. Den ortodoxa teologen John Meyendorf säger, den katolska kyrkan är, som vi alla vet, inte bara universell. Den är sann inte bara i den meningen att den har sanningen, utan också så att den gläder sig var helst den finner denna sann. Och man kunde tillägga, vem som än finner den. Därför tar vi gladeligen hjälp av skilda discipliner. Men frågan är, vad ska vi med denna världens insikter till? Och det här jag tror många går vilse och faller i stum beundran inför ett modefenomen eller börjar snurra som vindflöjlar. Antingen det nu gäller politiska analyser eller psykologiska rön. Kyrkan måste ta det på allvar, jag upprepar det. Kanske framförallt för att undvika begångna misstag. Men det vore ett lika ödesdigert, ja än värre missgrepp att tro att kyrkan löser sin uppgift genom att lyssna på denna världens vise. Det är ödesdigert av det skälet att den kamp vi har att utkämpa inte är en kamp mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Jag ska ge två konkreta exempel på vad jag nu har försökt mer allmänt beröra. Uppsala 68, generalförsamlingen, eller rättare sagt det som nådde ut till en präst på landet från denna konferens. Jag uppfattade det så att det ledde till en fixering vid de så kallade strukturfrågorna. Diagnosen på världens situation, jag tänker nu inte på hela allt det som sades, utan främst det som berörde just våra sociala och politiska villkor. Den diagnosen, den ställdes av politiker, ekonomer, sociologer eller med motsvarande vetenskaper som instrument. Detta tvingade oss att se realistiskt på världens situation. Men vilket resultat blir följden om diagnosen ställs enbart med världsliga instrument? Jag tror att det blir, och jag kände det, konstant dåligt samvete. Med det resultat i sin tur som Erik Petrén beskrivit i Svensk pastoraltidskrift för några nummer sedan. Det vill säga att några slår hela diagnosen ifrån sig. Man orkar inte bära den. Andra försöker göra den lite mer uthärdlig. Andra ger sig hän åt aktivism av olika slag, försöker göra något. Men personligen tror jag att den skaran minskar, trots allt tal om ungdomens politiska medvetenhet. Varför detta resultat av en uppfordrande diagnos? Jag tror att det berodde på och beror på just fixeringen vid ett ytplan. Antingen det gäller strukturfrågor eller annat. Och på ytplanet finns det inte någon egentlig lösning, annat än de lösningar som FN och andra organ redan försöker arbeta med. Så vitt jag förstår så handlade Uppsala 68 om Genesis 4, om brodermordet. En kusligt exakt beskrivning på mänsklighetens situation. Din broders blod ropar till mig från jorden. Ostadig och flyktig ska du bli på jorden. Och så Kains ord: min missgärning är större än jag kan bära den. Men det som saknades i domsförkunnelsen är det som gör en domsförkunnelse till en predikan av lagen i kristen mening, nämligen att den driver till Kristus. Berättelsen om brodermordet hade vi inte haft i Kristi kyrkas bibel om det inte varit en profetia. En profetia om den som bar den missgärning vi inte förmår bära upp på ett kors och försonade oss med Gud. Någon annan lösning känner inte kyrkan. Men det är också den verkliga lösningen. Och den som påstår att det perspektivet är flykt från en bister verklighet, han får stå sitt kast. Mitt andra exempel gäller den nu så aktuella frågan om den kristna människosynen, den så kallade antropologin. Ulf Söderin, blivande direktor på Sigtuna stiftelsen, har i vår lösen svarat för ett debattutspel som också det kan leda till ett meningslöst sökande efter lösningar på ytplanet. Han hävdar i korthet att kyrkans allmänna attityd skapar ängsliga och ängslande individer, rädda och försagda varelser som inte tör säga vad de innerst inne tänker och känner. Han menar att kyrkan fostrar till självförakt, negativism, likgiltighet och resignation. Inom parentes kan det vara intressant att jämföra detta utspel och vad han själv föreslår med det som sades och var högsta mode för bara 2 år sedan i denna stad. Han säger bland annat så här: den människosyn vi behöver innebär en uppfordran till bön, meditation, eftertanke. Gamla värdeord måste lyftas fram igen: stillhet, tystnad, ensamhet, avskildhet, helighet. Mer av vita kontemplativa, mindre av vita aktiva. Och så säger han någonting som nästan låter som fader Gunnar. Det går en våg av depression genom vårt folk. Ibland undrar jag om en av orsakerna kan vara en djup, aldrig stillad hunger efter skönhet, godhet, glädje. Nu är det inte min avsikt att fastna i just den debatten. Det jag vill peka på är detta. Här föreligger, tror jag, en lika stor risk att tro sig hitta en lösning på ett ytplan genom att, som det gäller här, förskjuta betoningen i kyrkans människosyn från tal om självutplåning till tal om självförverkligande. Jag tror inte att det finns någon lösning efter den skalan. Vilket alltså inte innebär att vi inte skulle behöva arbeta med den kristna människosynen. Jag har berört de här 2 exemplen på det jag vill kalla tidstecken. Jag har gjort det för att jag i dem ser samma frestelse att helt enkelt se för ytligt på tillvaron. Och jag vill upprepa bibelcitatet, eller hänvisa det citatet om var i vår kamp består. Och till ett ställe till, det av Herren själv utsagda, framförda hänvisningen till Jonas tecken, dödens och uppståndelsens tecken, korstecknet. Och när kyrkan hänvisar till det och säger att vår kamp är inte ytlig, så är det inte för att komma ifrån en närgången verklighet. Tvärtom, vår tillvaros demoni visar sig på en mängd sätt som vi kan analysera och måste analysera. Men dessa fenomen får inte förblandas med ondskan själv. Den uppgift som jag har fått att behandla i detta föredrag gäller inte tidstecken i allmänhet. I fokus skulle ställas den helt vanliga människan. Varken strukturer eller specialmänniskor. Svensson är hans namn. Förr kallade man honom Medelsvensson, numera bara Svensson. Det gäller alltså dig och mig. Vår uppgift består i att söka se honom som han är, bedöma hans situation och ställa frågan hur kyrkan ska handla i detta hans och vårt läge. När Jesus såg folkskarorna ömkade han sig över dem, eftersom de var så illa medfarna och uppgivna, lika får som icke hava någon herde. Man får mycket snart detta ord i tankarna när man studerar vad religionssociologen Bernt Gustafsson skriver om Svenssons religiösa villkor och föreställningar. Och nedanstående är i huvudsak hämtat från 2 av hans böcker, Svenska folkets religion och den i år utkomna Svensson är hans namn. Jag har fastnat för 5 saker. För det första, Svenssons religion är motsägelsefull. Jag citerar: han lär sällan be en bön men tänder ljus för sina avlidna vid allhelgona. Han lär sällan gå i kyrkan mer än i bästa fall 2-3 gånger om året, men han trängs där första advent. Han skälls för namnkristen men har inget att skälla tillbaka. Intervjuare sänds ut för att fråga vad han tror, och det han svarar ter sig sedan som en enda orimlig röra av varandra motsägande svar. Många tror inte på Gud, men tror att Jesus var Guds son. Ändå låter han sig föga bekomma. Står kvar i statskyrkan, går till prästen för att bli vigd, döpa sina barn och så vidare. Även om man inte ämnar läsa aftonbön med barnet på sängkanten, för det är kvinnans sak. Ja, många får lust att skratta, men jag vill påpeka att Bernt Gustafsson hade en underrubrik på sin bok också. Några ord till Svenssons föraktare. Punkt 2. Svensson är inför det religiösa resignerad och hjälplös. Dansken Jakob Råd har hävdat att den gamla dualismen i synen på tillvaron har fått vika för en monism. Förr var det Gud och djävul, himmel och helvete, nu är det bara Gud. Eller en dunkel makt, ett öde, eller vad man kallar det. Det betyder Gud blir ansvarig för allting, även för kriget i Vietnam och pappas för tidiga död. Livshållningen blir därför ödestro, resignation. Svensson protesterar inte, han resignerar. Och Kristus som frälsare blir naturligtvis totalt överflödig. Bernt Gustafsson går mycket skarpt till rätta med dem som spydigt raljerar med Svenssons religion. Ty Svensson är hjälplös. Framförallt inför angrepp och förändringar i traditionellt religiösa föreställningar. Jag tror vi drabbades av det hemma i Barkarö en julottemorgon, när vi efter julåtan hade firat mässa och hade kaffe, julkaffe, för dem i prästgården. Vi satte på skivan Kyrklig kabaré, där man bland annat har gjort en del mycket ironiska bitar som nästan driver med de folkreligiösa föreställningarna. Och jag inbillade mig att det skulle vara värt att lyssna på, men det förstörde stämningen totalt. Och där rörde sig om kyrkfolk, inte om ströbesökare. 3. Svensson är inte sofistikerad. Bernt Gustafsson har ett kapitel som han kallar Det litet och det mycket sofistikerade. Till de mycket sofistikerade hör de professionella kritikerna, vars värld är fylld av motsägelser och problem. Han kallar dessa kritiker för den nya överklassen, som lever på problemen, motsägelserna och sprickorna i tillvaron. Gud är död-teologin är en teologi på högsta kritikernivå, fullständigt obegriplig för Svensson. Och själv kommer jag att tänka på en konfirmand som i sin kyrkogångsbok hade skrivit så här. Jag hade inlett predikan med att säga: det finns de som säger att Gud är död. I boken stod det: prästen sade, Gud är död. Ty Svensson är inte sofistikerad. Han vill fortfarande ha reda på om det är synd att dansa eller inte. Säg nu ifrån ordentligt, pastorn, är det synd eller inte? Ty Svensson kan inte skilja på form och innehåll. Pietismen hade sin styrka i sin ensidiga fixering vid det konkreta. Folk visste vad kristendom var. Det kunde man ta på och se. Kanske reagerar de litet sofistikerade, ungefär som många präster gör inför en ledare i kulturtidskriften Vår Lösen. Man förstår inte språket. Så slår man igen tidningen, säger upp prenumerationen. Det som är problem i Sigtuna är på landet bara obegripligt. 4. Svensson är en lekboll i utifrånstyrningens konsumtionssamhälle. Dagens samhälle har ju fått många namn. Om man nu kallar det gamla samhället för ett agrart enhetssamhälle, ett slutet samhälle med bestämda gränser och fixerade värderingar som delades av alla, så lever vi idag i ett öppet samhälle med en livlig utväxling av idéer och värderingar. Vi lever inte i det samhälle som kom dessemellan, det Bernt Gustafsson kallar folkrörelsesamhället. Ty där hade Svensson stöd av en grupp likasinnade, antingen det gällde en politisk eller religiös eller ideell förening. Utan idag är Svensson prisgiven åt främmande makter som kastar honom hit och dit. Jag citerar: massmedierna har kommit för att få en social, eller har kommit att få en social kontrollfunktion som tidigare var okänd. Forna dagars sanktionssystem med skvaller och skampall och annat breder idag ut sig till gigantiska dimensioner. I TV, radio och press utdelas vanära, gillande och ogillande, beröm och löje. Och styrningen utifrån, den tvingar sig också själv på. Tekniken är att beröva individen tilliten till den egna förmågan eller egna informationen. Styrningen utifrån tar alltså ifrån människan det självförtroende som det öppna samhället egentligen vill ge Svensson. Samhället tycks alltså ge med ena handen och ta tillbaka med den andra. Inga Bengtsson, tidigare familjesekreterare, har uppmärksammat samma fenomen när det gäller familjen. Hon säger så här: för familjen betyder det att både barn och vuxna i långt större utsträckning än tidigare ständigt tycks vara i färd med att välja auktoriteter och livsmönster. Familjen blir rörligare, ombytligare. Det som är nytt för dagen har stor dragningskraft också när det gäller livsmönster, livsideal och auktoriteter. Ty religionen blir i detta samhälle förtingligad. Det blir en konsumtionsartikel. Det handlar som allt annat i samhället om service. Och Svensson konsumerar utan att veta vad det är han konsumerar. Ty han är styrd utifrån av okända makter. Man skulle vilja säga ondskans andemakter, men vi är inte där än. Och som kronan på denna dystra beskrivning vill jag komma med ett citat ifrån doktor Gunnar Adler Karlsson, kyrkliga mötet i Jönköping. Han sa: den mest betydande religionen idag heter inte kristendom, socialism, kommunism eller någon annan ideologi, utan den mest betydande religionen är helt enkelt konsumtion. 5. Det blir allt svårare för Svensson att ta ställning i religiösa frågor. Ty det öppna samhällets öppna människa är rädd för att sluta ompröva. Kritikens och självkritikens attityd blir viktigare än valet av livsåskådning. I detta samhälle ligger en oerhörd bevisbörda på den som väljer, och en ännu tyngre på den som valt och framhärdar i sitt val, i sin bekännelse. Och den enda som inte behöver alibi, det är kritiken. Man kan fråga sig om Svensson i denna situation överhuvudtaget kommer att ha någon chans att pröva religion. Till detta kommer vad flera forskare, framförallt Marshall McLuhan, har sagt om det talade ordets kris. Man hör inte längre vad som sägs, även om det är fråga om förkunnelse, radioandakter eller predikan, bara om det sagts på ett trevligt sätt eller inte. Och till det vill jag lägga vad Staffan Burenstam Linder sagt om varför vi har så ont om tid, när vi ju ur en synpunkt skulle ha mycket bättre tid med alla våra hjälpmedel, kommunikationer, hjälpmedel i kök och så vidare. Skälet är mycket enkelt. Den höga välfärden, de många artiklarna, tar helt enkelt tid att konsumera. Ett exempel, en golfspelare som skaffar sig segelbåt får naturligtvis då mindre tid att spela golf. För att inte tala om när han skaffar sig sommarstugan. Bristen på tid är bara avigsidan av vår höga standard. Med dessa fem teser har jag på intet sätt velat påstå att Svensson blivit mindre religiös. Tvärtom, höll jag på att säga. Sällan har det funnits så många tecken på Guds längtan som idag. Och sällan har det väl funnits så god marknad för allsköns religiösa substitut som i det nyss beskrivna konsumtionssamhället. Vi torde få bereda oss på både det ena och det andra. Ulf Söderlinds tidigare citerade utspel utgår ifrån samma behov i samtiden. De här fem teserna om Svenssons religiösa situation ställer mycket allvarliga frågor till kyrkan. Och man kan mera parentetiskt fråga om inte vår debatt om pluralismen i samhället har hamnat i ett bakvatten och blivit akterseglad. Inte av någon ny ideologi, utan av massamhället. Med pluralism menar jag här bara den samhällssituation som ger utrymme för olika livsåskådningar och värderingar. Kommer framtidens massamhälle att i realiteten ha rum för från majoriteten avvikande mönster och värderingar? Annat än för det mycket sofistikerade. Det är en fråga från en som själv vill att försvara den pluralistiska modellen, inte minst i kyrka-statfrågan. Man kan fråga så här, bedömer vi inte dagens och morgondagens samhälle med modeller hämtade från en gången tids folkrörelseepok eller liberala samhällssystem? Att se, bedöma, hur ska vi nu handla? Mot bakgrunden av de här perspektiven. Man kan fråga så här. Kommer folkkyrkan att klara av att möta Svenssons religiösa behov? Eller man kan fråga. Kommer folkkyrkan att kunna ge Svensson en ärlig chans till omvändelse och inlämnande i en församling? Det är två mycket olika frågor. Ty på ett sätt kan folkkyrkan sägas vara som jord för den konsumtionskristendom som Svensson förväntar. Jag ska här säga något om folkkyrkans möjlighet att möta Svenssons behov. För det första, den omfattar ju alla, folkkyrkan, med undantag av några procent. Och folkkyrkans strategi tycks utgå från det som nästan ett gudagivet faktum. Under dimridåer som den missionerande folkkyrkan, varmed inte avses mission utanför landets gränser, vill man samtidigt ge sken av att den har drag gemensamma med apostolisk kristendom. Men man räknar inte på allvar med att människan kan säga nej till evangeliet. Folkkyrkan ställer principiellt inga krav. Den öppna folkkyrkan, så heter det numera, har nämligen bestämt sin uppgift i att förkunna, nå ut med evangelium. Och det låter sig sägas, och i de flestas öron låter det riktigt fromt. Men det betyder att kyrkan som de heligas gemenskap har förvandlats. Den synliga gemenskapen av troende människor av kött och blod, den har ersatts av en producentinstitution. Prästen och övriga anställda och en konsumentmassa, Svensson och hans bröder. som förblir konsumenter. Möjligen byter de sida. Kanske fiskas de upp på producentsidan som söndagsskollärare eller körsångare. Men medvetna lekmän kommer vi inte heller i fortsättningen att få se, med några undantag. Vad säger kyrkan? Frågor kommer också i framtiden att få besvaras av prästen och det som står närmast omkring honom. Motsättningen mellan konsument och producent är nämligen en oundviklig följd av att man aldrig ställer krav på lekmännen. De förblir omyndiga. Det är alltså en slags medeltidskyrka i modern tid. Mindre auktoritär naturligtvis, lite mera farbroderlig, där prästen är farbron som snällt sköter Svenssons religiösa behov. En servicekyrka som klippt och skuren för Svensson. Men var det detta han ville när han vänder sig till den kyrka som bär Jesu Kristi namn? Kommer han själv att vara nöjd när kyrkan endast till namnet skiljer sig från andra serviceinrättningar i samhället? 3. Folkkyrkan har på sistone sugit upp åtskilligt med katolska element. Kanske tillräckligt många för att svara mot det behov av symboler som Bernt Gustafsson talar mycket om, inte minst på liturgins område. Även om det är lånegods, för att inte säga stöldgods, dopljus, processioner, en liturgisk medvetenhet, allt mot bakgrund av en statsgaranterad, offentligt sanktionerad status, plus en ekonomisk stabilitet som svarar utmärkt mot konsumtionssamhällets krav. 4. Folkkyrkan svänger tillräckligt smidigt med den allmänna opinionen för att inte så mycket tysta som oskadliggöra kritiker både inom och utom densamma. Och det är inte så konstigt, för på samma sätt gör det etablerade samhället, som i framtiden kommer att kunna svälja mer och mer av protester och utmaningar utan att vackla i grundvalen. Det ruskigaste med detta är att folkkyrkan samtidigt ger sken av att vara samhällstillvänd, att vara salt och ljus och att vara en lekmannakyrka. Hur skulle den kunna vara det när den redan i utgångsläget omfattar hela folkmassan? Den fråga jag ställde var denna: kommer folkkyrkan att kunna möta Svenssons religiösa behov? Och mitt svar är detta: jag betvivlar inte det. Med en kraftig uppryckning av producentsidan, kanske det går. Kanske löser man prästbristen med humanistöverskottet. Och det torde ligga i samhällets intresse att lösa kyrka-statfrågan med detta i tankarna, högt ovan våra och andras huvuden. Men den andra frågan löd så här: kommer folkkyrkan att ge Svensson en ärlig chans till omvändelse och inlämmande i en församling? Kommer han att få möjligheter, ärliga möjligheter, att pröva vad kristen tro går och står för? Utsikterna tycks mig minimala. Ty för detta krävs det som vi idag saknar mest av allt: levande församlingar. Kan inte folkkyrkan producera det då? Kan man inte inom ramen för folkkyrkan bygga församlingar? Låt oss undersöka den frågan mycket ärligt. Ty här finns krisen, tror jag. Inte minst för kyrklig förnyelse. Finns det möjligheter att arbeta fram en alternativ församlingsstrategi inom nuvarande system? På På tre punkter tycks det mig nödvändigt att angripa frågan. För det första, församlingssynen. Vi måste äntligen hitta ett verkligt alternativ till den snart halvsekelgamla motsättningen mellan folkkyrka och föreningskyrka. En biblisk församlingssyn med den lokala församlingen i fokus. Och vi måste våga arbeta med detta församlingsbegrepp. I längden kan vi nämligen inte arbeta på två fronter. Kan folkkyrkan rymma en biblisk församlingssyn? Två, barndopspraxis. Vår nuvarande praxis är grunden till hela folkkyrkoproblematiken. Vi kan alltså inte komma vid sidan av detta problem. Ju längre nuvarande praxis fortgår, desto omöjligare blir det för nästa generation kyrkoarbetare att reda upp situationen. Och desto troligare blir det att några kommer att helt sluta döpa barn eller tillgripa opastorala panikåtgärder. Det gäller att undvika det falska alternativet, vägra döpa eller döpa alla utan vidare. Och för det behövs en klar dopteologi. Det behövs samarbete mellan flera. Och det behövs förmåga att kunna stå i närkontakt med vuxna människor. Bygger inte hela folkkyrkan idag på just en obruten barndopspraxis? 3. Dialog. Samtal med vuxna människor. Utan tidshets, utan socialt betingad auktoritet. Det handlar om att komma bakom den hövliga oärlighet som vanligtvis präglar Svensson inför prästen, och bakom den kompakta mur av missförstånd till den punkt där det verkliga motståndet möter. Den gamle Adams direkta uppror mot Gud, och där vara hänvisad till enbart den helige ande. Och det är då man börjar upptäcka att anden är en verklighet. Det är också då som det blir en självklar nödvändighet med själavård. Inte bara en lyx för specialkristna eller en nödbroms i paniksituation. I framtiden kommer inte några kompromisser, några halvmesyrer att duga. Har folkkyrkan råd och möjlighet att prioritera en sån här dialog, ett sånt här samtal? Jag frågar igen. En församlingssyn för lokalförsamlingen, en förändrad barndopspraxis, en prioritering av dialogen istället för hela den folkkyrkliga verksamhetsillusionen. Är det möjligt inom folkkyrkans ram? Att det verkar hopplöst besannas av det faktum att många kyrkoarbetare, präster och andra tvekar inför församlingstjänst. Man dröjer sig kvar vid universiteten, söker sekreterarbefattningar. Kanske lämnar man helt den kyrkliga strukturen och ger sig till exempel politiken i våld. Vart har visionen av en levande församling tagit vägen? Den vision som är det arv den yngre generationen fått att förvalta av den äldre. Man kan förstå när biskop Bo i Göteborg undrar varför det inte finns någon iver för och kärlek till fädernas kyrka längre. Ty det var de som gav oss visionen en gång i tiden. Eller när en äldre man sa till mig: "Var klagar ni yngre präster över? Ni har ju all tänkbar frihet att förkunna. Ingen hindrar er. Ni får predika precis hur mycket ni vill." Jag höll på att säga vad ni vill också, men det är en annan sak. Det kan verka otacksamt mot den äldre kyrkligt förnyade generationen, ja, det kan verka svek att ställa de här frågorna. Hur många präster i min generation har haft visionen men märkt hur den långsamt blivit kvävd i folkkyrkans konturlösa suddighet? Och det är mest smärtsamt för kyrkligt förnyat folk. För liberaler, där kyrkan är av mindre betydelse, och för pietistiska individualister, där kyrkan är något helt osynligt, där blir folkkyrkans kris inte något huvudproblem. Men för katoliker, som med hela sin varelse bekänner sin tro på kyrkan, för oss är detta att bygga församling ett livsvillkor sine qua non. Våra tecken ser vi icke. Ingen profet finnes mer, och hos oss är ingen som vet för hur länge. Ungefär så uppfattar jag situationen. Ungefär så ser och bedömer jag läget. Tidens tecken tycks leda inte till handling och frimodighet, utan till passivitet och resignation. Precis som för Svensson. Men kyrkans tecken då? Var finns trumpetstötarna, segerfanorna, de apostoliska parollerna? Var finns kyrkans tecken? Teologen Karl Rahner har formulerat följande tes. Vår tids kristna situation är diasporal, vilken innebär ett frälsningshistoriskt måste. Vi lever som kristna i diaspora, det betyder i förskingring. Att acceptera detta faktum är första steget på vägen mot ett rätt handlande. Det innebär att sluta längta tillbaka till en gången tids majoritetskristendom, där kyrkan hade makt och status, där hon var bärare av kultur och sociala insatser, där hennes ämbeten utgjorde särskilda stånd i samhället, där hon var på jämställd fot med stat och furstar, där hennes moral stöttades av allmän lag och ordning, där hennes tecken inskrevs i statsvapen och kungakronor. Att acceptera diasporan betyder att sluta se tillbaka. Det är då man blir en saltstod. Nu har vi ofta hört, det måste ju ha predikats även under kyrkans så kallade storhetstider, att kyrkan inte ska ha någon yttre makt och anseende. Vi har hört att människosonen inte ens har en sten att lyfta luta sitt huvud mot. Vi har sjungit, jag är en gäst och främling. Men det har inte svarat mot de yttre faktiska förhållandena för kyrkan och för de kristna. Det vi nu ser omkring oss är att dessa ord går i konkret uppfyllelse. Men vår beredskap är dålig. Vi strävar emot. Vi vill inte följa med när historiens herre leder oss ut i förskingringen, ut i öknen. Och ändå rör det sig om ett måste, ett frälsningshistoriskt måste. Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. Och det är då Petrus tar honom avsides och säger: bevara dig Gud Herre, ingalunda får detta vederfaras dig. Och vi känner Jesu svar till Petrus: gå bort Satan och stå mig icke i väg. Och i versen efter beskriver Jesus lärjungens villkor. Om någon vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tager sitt kors på sig. Måste det ske igen med Kristi kropp, som är hans kyrka? Ja, det måste det, jag tror det. Men det är inte en väg tillbaka, utan en väg framåt. Det är inte resignationens väg utan den realistiska handlingens väg. Några positioner kommer kyrkan inte att ha att försvara. Ingen kommer i framtiden att vara kristen av sedvänja och konvention. Några kristna länder kommer inte att finnas. Därför behövs det heller inte några nationalkyrkor i koalition med staten. Kyrkan behöver då inte ängsligt bevaka sin statistik och sin ställning. Hon kan lugnt och med stor frimodighet leva i världen, inte som ett getto utan som ett folk på vandring, hänvisat till det hopp och den härlighet som världen ej ser. Även i yttre mening, helt och odelat beroende av sin Herre och andens ledning. Kyrkans ämbetsinnehavare kommer att sakna möjlighet att missbruka sin makt. Till någon massa att hålla styr på kommer inte att finnas och någon världslig handräckning inte att ges. Jag citerar åter Karl Rahner. Den slutliga sanningen och hoppet om kyrkan, Gud och Kristus, kommer att på nytt uttryckas som om det hade förståtts för första gången. Vad är då kyrkans tecken? I samma Matteus 16 kapitel begär fariseer och sadduceer ett tecken av Jesus. Och han svarar: om himmelens utseende förstår ni att döma, men om tidernas tecken kunde ni icke döma. Ett ont och trolöst släkte är detta, det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas tecken. Detta är, bröder och systrar, kyrkans tecken, det heliga korsets tecken, dödens och uppståndelsens tecken, den trånga portens och omvändelsens väg genom döden till livet. Vetekornets lag, conversio morum. Vi är genom Guds nåd förda ut i förskingring, i öken tillvaro, men inte hänvisade åt pessimism och resignation, utan hänvisade åt hoppet. Guds nåd består där i att han uppenbarar för oss tillvarons innersta sanning. Idag gör han det så påtagligt och ofrånkomligt att vi antingen kan undvika det eller också känna sanningen in på bara kroppen, hud mot hud med verkligheten. Och därför vågar vi se världens demonier och vår egen utan att förlamas av det dåliga samvetet. Ty Kains ord om missgärningen som var för tung att bära, den är buren upp på korsets trä. Ormens tecken i öknen är tecknet på liv och hälsa. Vi som trott på restaurering inom murarna, inom status quo i denna tidsålder, vi är förda ut i förskingring, hänvisade till korset. Men vi vet fullt och fast att detta är andens ledning av Guds folk. Ett Guds folk vars medlemmar i fortsättningen lättare kommer att känna igen varandra. Andens vittnesbörd mellan bröder. Ett brödraskap med uppgift och kallelse att vara just detta. Det heliga korsets brödraskap.